ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset. Så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 253. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson. God förmiddag på er.
Detsamma.
God dag.
Jag vill bara säga så här i början att jag som ju egentligen är semestrande har min son sittande i rummet bredvid spelandes PlayStation, så att skulle det komma lite glada utrop och sånt i bakgrunden så vet ni alla vad det beror på. Jag har också folk som arbetar i huset, vilket gör att jag sitter i bostadens uppkopplingsmässigt kanske sämsta rum, men jag hoppas att det ska hålla hela vägen. Så är det med den saken. Men nu var det inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om det faktum att Malmö FF har gjort det igen. Det vill säga om tillintet gjort skotska förhoppningar om spel i Champions League. Och för den som till äventyrs inte känner till det, så var det alltså så att MFF på tisdagskvällen förvaltade 2-1-segern från hemmamötet med, genom att vinna med 2-1 även i Glasgow. Detta i en match där man låg under med 1-0 i paus och dessutom hade fått Bonke Innocent utvisad. Och jag vill börja hela den här diskussionen med att ställa en fråga till Kent. Det var ju för något avsnitt sen, kanske var det till och med senaste avsnittet, så ställde jag frågan: ska MFF köpa loss Antonio Colak eller inte? Och till vilket pris? Så jag ställer den frågan igen.
Ja, är det så att det är de här 30 miljonerna som det pratas om, så ja, man börjar ju verkligen närma sig den punkten att det kan till och med vara en väldigt en investering som har vidare försäljningspotential, skulle jag nästan vilja säga. Så att nu har de ju 90-100 miljoner redan in, och det är säkert, säkert 110 eller 120 innan vi klarar här minst. Så jag tror att det är väl så att annars kommer ju utnyttja, de har väl förmodligen en option med Park då, att han får lov att köpa honom för 30 miljoner svenska, och gör inte MFF då kommer ju definitivt någon annan göra det. Så det är nog bara att slå till, tror jag, och spränga liksom alla transferrekord för svensk, inhemsk fotboll eller allsvensk fotboll.
Ser du någon risk, Max, att det som Kent är inne på här, att det skulle kunna komma andra intressenter?
Egentligen kan det väl inte göra det eftersom de har en option, tror jag i alla fall. Vi vet ju inte detaljer om de 30 miljonerna stämmer heller och så vidare, men jag kan väl tycka också att skrev väl på sociala medier redan igår kväll att det känns som det är läge att göra den här stora satsningen nu. Det skulle skapa en, alltså han är ju fantastisk målskytt, de behöver det. Det skulle skapa en trygghet för MFF och för honom själv om man köpte loss honom, tror jag. För att då kanske skulle inte bli förvånad om han presterar ännu bättre i höst, då kanske inte.
Nej, så tror jag också det, att han är en sån spelare som verkligen, han inser att allsvenskan är kanske lite för liten liga för honom, men han vill verkligen ut i Europa, och så han kommer, och bonuseffekten är väl att han kommer ge hjärnet naturligtvis i allsvenskan också. Men tycker ni inte också att han är väldigt mångsidig forward som kan väldigt mycket? Hemmamatchen, ja, knappt någon målchans tror jag han hade nog en. halvchans. Men att han gör ett jäkla starkt jobb för laget hela tiden. Och kan spela taget, kan göra på djupet, allt.
Liksom. Ja, men han gör ju verkligen jobbet för laget och han har ju tagit över Marcus Rysenbergs roll som vi på defensiva fasta till exempel, där han jobbar hårt. Och jag tror inte det är en tillfällighet att han får väldigt mycket beröm för hur han är i omklädningsrummet, för det stämmer säkert. Eftersom Jundal Thomasson lyfter det hela tiden.
Ja, det känns ju som en kille med väldigt hög social kompetens, om vi säger så.
Sen har jag också, kanske ihop med Oliver Giroud, fotbollseuropas tajtaste frisyr.
Ja, det, måste
det ska man inte glömma alltså.
Nej.
Men om man ska vara lite mer seriös så pratade vi ju förra säsongen en hel del om Isak Kiese Thelins var eller icke var i MFF. Där vi ofta återkom till det här att han var bra och dominant i allsvenskan men att han sällan gjorde skillnad i Europa. Och där har ju visserligen vi fortfarande varit kvalspel men längre kom inte än förra säsongen. Där är ju en skillnad då jämfört med Colak som snarare känns det som är lite skarpare i de här Europamatcherna. Där han verkligen ser till att ta tillvara på de chanser som bjuds eller som i vissa som vid andra målet i Glasgow till exempel, de chanser som han skapar själv så att säga.
Dessutom har man ju börjat hitta ett samarbete med Birmancevic som ser väldigt spännande ut. Fotboll handlar ju mycket om att hitta konstellationer som fungerar väl tillsammans också. Så där finns ju definitivt någonting att bygga på i högsta grad.
Där får man väl ge Jundal Thomasson kred också att hitta den rätta formationen i de här två matcherna med wingbacks och tre mittbackar och Birmancevic i en rätt så fri roll. Så han har ju kunnat springa som en vessla runt Colak hela tiden. Och han springer ju, han är ju lite irrationell i sitt rörelsemönster men väldigt smart måste man ju säga. Och han har ju verkligen tagit enormt. Han måste vara 30-40% bättre än när han var de första matcherna.
Ja, det är skillnad på honom. Sen tycker jag det var fascinerande om vi just tittar till laguppställningen igår. Att det speglar väl ändå hur MFF vågar ute i Europa. Och Jundal Thomasson ska väl ha kred för det. Att man sätter två ytterbackar på bänken och väljer två offensiva spelare som wingbacks. Det är ju ganska modigt att både Erik Larsson och Felix Beimo finns på bänken.
Precis, och att Berget skulle göra hem var så bra, för de stängde ju ändå Celtics kanter väl i andra halvlek. Men att Rets steppade ju verkligen upp, måste man ju säga.
Apropå kontrakt där så tycker jag att han har ju utgående kontrakt. Nu vet jag inte om han själv vill något annat, men jag skulle ju tycka att Malmö FF borde förlänga honom på ett år åtminstone, för att han som personlighet och som spelare och hur han accepterar sin roll upplever jag som oerhört viktig.
Absolut, väldigt rutinerad och moget agerande av honom nästan hela tiden, under hela hans tid i MFF.
Han känns så stabil både på och bredvid planen.
Och sen måste man väl lyfta fram Niklas Moisander också som har skänkt stadga åt de bakre leden, måste man väl säga. Och man säger också så som Lasse Nilsson tycker jag att han höjer sen när han får spela bredvid bättre spelare så att säga. Och där får man räkna in Anel också i den lilla ekvationen.
Jag kan bara hålla med och nu. Vi svävar iväg lite grann här utan programledarens ledning.
Så ska vi sitta och spela FIFA med sin son.
Nej, men just det faktum, alltså Moisander tycker jag är... Det, ibland vill jag säga honom centralt istället bara för att jag tycker han är så pass bra. Men samtidigt så Nilsen lyfter med honom. Men tittar man på den nya sportdirektören, snart tillträdande, han är väl inte där riktigt ännu, Daniel Anderssons värvningar här det här året, så alltså den utdelningen på lånet av Colak, värvningarna av Birmancevic, Moisander och vem tappar jag nu?
Nej,
det var de tre jag tänkte på, förlåt, i första hand. Alltså, det är ju en fantastisk utdelning och spelare som verkligen flyter in och passar in i uppställningen. Det är hög nivå på alla de tre, verkligen.
Ja,
Den fjärde jag tänker på, men det är ingen värvning, det är naturligtvis Johan Dahlins återkomst som vi också kan prata mer om, för det har ju gett en helt annan stadga till backlinje och till spelet överhuvudtaget.
Om nu anarkin i programmet får lov att fortsätta, så har de ju ytterligare, de har ju stjärnvärvning här med Sergio Peña också, som vi förmodligen kommer att få se redan på lördag, så jag tippar att han får, att de luftar honom i alla fall.
Och det är spännande, där behöver de ju alternativ, absolut. Så att det är ju, och nu vet vi ju att det kommer att vara väldigt tuffa matcher hela hösten. Så att funkar han bara i laget med allt vad som har sagt, så är det ju naturligtvis en stor tillgång. Sen finns det någon värvning ju som än så länge känns mer tveksam, men det behöver vi inte prata om idag.
Nej, men så är det. Man har väl olika, det som Daniel Andersson själv, när man pratar om sig och upprepar att de har både kortsiktiga och långsiktiga mål. Om du tänker på Gvardis exempelvis, så vet du inte hur han kan få nästa sommar i hur bra som helst.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Vi kan återkomma lite till individuella omdömen här, men jag vill först fråga dig, Max, hur, om man ska försöka placera in den här segern av Rangers i någon sorts modern MFF-historia, var hamnar den jämfört till exempel med förra segern mot Rangers?
Jag är glad att du ställde just den frågan, för jag tycker att den känns väldigt väsentlig. Nej, men så här, gårdagskvällen, prestation av Malmö FF utifrån vad som händer i matchen, det vill säga att Rangers tar ledningen, dominerar kraftigt och att Bonke Innocent blir utvisad, är en av de, alltså gör det till en av de största kvällarna för MFF i kvalsammanhang överhuvudtaget. Igår kväll var i alla fall min tanke så här, att jag nästan, alltså, när Malmö slår Salzburg hemma 2014, det är liksom första gången på allvar man tar hela steget in i, okej, 2011 så slår man ut Rangers men förlorar sen mot Zagreb. Men prestationen mot Salzburg, den var på en extrem nivå, och det var även den igår. Och jag tycker nästan att den är där uppe. Jag tycker den slår ut många av de andra kvalmatcherna. Sen blir det annorlunda eftersom det är på bortaplan och det finns inga supportrar på plats och allt det här från Malmö sida då. Men att besegra Rangers inför att man för första gången sen Wolfsburg spelar inför fullsatta läktare med det trycket där är, och att de tar ledningen och en man mindre, och att man går ut till andra halvlek, och det hade varit spännande att veta om Jonal Thomasson medvetet skickade ut dem offensivt för att chocka Rangers, men den första kvarten är ju helt fantastisk.
Mm. Men det känns ju också som att de fick en bättre balans på mittfältet när de flyttade ner liksom AC Tack och bara spelade med en forward i form av Scholak när Bonke försvann, konstigt nog på något sätt.
Ja, förlåt Kent.
Nej, men sen var det säkert så också att de var ju oerhört självsäkra efter när de gick ut i paus, Rangers. Skulle jag tippa. Jag bara såg det, du nämnde han med publik också, att jag såg någon som var någon Rangers-kunnig människa som har twittrat att Rangers förra säsongen spelar 56 matcher, förlorar ingen ligan, förlorar 3 matcher totalt av 56. Och alla matcher var utan publik. Och nu när de får liksom, nu har de förlorat och spelat väl 3 eller alldeles, så att de har förlorat 3 av 4 matcher med publiken eller något i nästa tid.
Det finns mer spännande siffror. Det var också, jag tror det stämmer, för det kom från en skotsk källa igår, att när Rangers tagit ledningen i en match så har det inte hänt att de har förlorat den på hemmaplan sedan 2012.
Nej.
Så och sen, alltså, man har ju spelat många av de säsongerna i och för sig i ligan-serien.
Ja, men ändå. I fjärde ligan inför 50 000 åskådare typ. Men Salzburg var ju också, som du nämnde här Max, var ju, men då hade man, här kändes det inte som att tur var inblandad på något sätt. Det kändes ju lite i Salzburgs, alltså i bortamatchen med Salzburg, att det kunde stått, ja, det kunde varit 6-1 eller något i den stilen, man ser till målchanser. Och att de hade väl Mané som senare gick till hamnade i Liverpool, att han strejkade i Malmö-matchen så att säga. Han åkte väl inte med?
Nej, men alltså, sett över 2 matcher så att säga, så är detta en mycket jämnare. Alltså, Malmö har ju varit bättre än Rangers, tycker jag. Utan
man kan ju säga att MFF får vara bättre i 3 av 4 halvlekar i alla fall.
Ja, så kan man också uttrycka det. Men som sagt, bortamatchen mot Salzburg var ju inte bra, och där hade de tur med Forsbergs mål också. Men hemmamatchen var däremot
Ja, den var ju
perfekt liksom genomförd. Den var magisk.
Men sen får man inte glömma att Salzburg spelar en jättefin fotboll i Österrike i den matchen.
Sen, och jämföra med Rangers 2011 så tycker jag det är lite svårt på sitt sätt ändå. Men det blir väldigt olika karaktär. Ja, det blir utvisningar i Malmö också. Det blir ju 2 utvisningar på Rangers och 1 på Ricardinho i Malmö. Mm. Det var väldigt mycket kamp även där. Men det är ju någonting, måste vi väl ändå konstatera, att om vi räknar bort lag som Chelsea och Swansea så passar, alltså lag på riktigt hög nivå i engelska ligan, så passar ju brittisk motstånd Malmö FF ganska bra. Det är ju bara att konstatera.
Ja, men Rangers tyckte jag ändå spelade rätt så primitiv fotboll med högt tempo som de kanske inte riktigt behärskar, och trycka på och tacklas och slå inlägg. Och det tror jag passar MFFs den backuppsättningen de hade i gårdkväll väldigt bra, som ändå nickade bort allt i stort sett, förutom menar Morelos 1-0-mål. Ja, det kunde ju lika gärna vara frispark om domarna hade varit med på noterna där. Det är ju rätt kraftig. Han gör ju rätt snyggt, om man får lov att säga så, Morelos, så knuffar ju Moisander precis i upphoppet. Ja.
Han är intressant, men inte så förvånande kanske, att Morelos mattades betänkligt ju längre matchen led. Han såg ut som han bar på några kilo för mycket.
Ja, man har suttit i karantän i 14 dagar.
Ja, men herre. 14 dagar. Det var mer än 14 dagars trivselkilo han hade.
Ja, och han kommer ändå från sydamerikanska mästerskapet där han har spelat. Väl. Och nu spelar han när han möter Dundee i helgen. Nej, det kändes lite. Man såg att det finns en jäkla potential i honom.
Men det som var, alltså i det MFFs, vad ska man säga, storhet i insatsen, det är naturligtvis de fina målen. Men också just det som du var inne på, Kent. Alltså, för en gångs skull så satte man ju inte ett fot eller ett huvudfel på de här inläggen. Det blev ingen mismatch eller felräkning eller konstiga nickar rakt upp i luften. Utan man styrde ju faktiskt bort det som var Rangers vapen då. Att vissa inlägg var ju ganska bra faktiskt, men man var ju konsekvent först på bollarna. Jag tror inte de hade en nick mot mål.
Nej, och där tror jag Niklas Moisander har bidragit med en hel del. Även Johan Dalis inträde som försvarsorganisatör, får man väl säga, från sin mållinje.
Jag tänkte bara säga det när vi var inne på Dalin, att det känns ju som att om man kan kalla det för målvaktsmatch eller vad man nu vill kalla det, så alltså den vann ju MFF, så det stod härliga till i den här, alltså McGregor som, i Rangers mål, det kändes som den typen av målvakt som brittiska lag ofta hade förr, att det lite grann var lagets svaga punkt. Det kändes inte övertygande, inte någon gång under 2x90 minuter, känns det som.
Nej, stor och tung kändes han, och gammal han var också, han var 38 eller något i den stil.
Ja, och jag vet inte, det är klart, nu hade det var ju väldigt många, alltså MFF uppvisade ju en ruskig effektivitet i de här 2 matcherna, för trots liksom, oavsett hur bra de spelade totalt sett, så skapade de inte särskilt mycket chanser, men de chanserna som de skapade, de förvaltade de ju i princip, vilket ju är vittnar om en Europa rutin och en kvalitet som vi många gånger har tillskrivit motståndarna när MFF har kommit lite längre i Europa. Mm. Så det bådar ju gott, men det säger ju också någonting om både målvakten och motståndarnas försvar. Mm. Lite grann kanske som det kändes med MFF stundtals i våras, att när motståndarna väl tog sig in i straffområdet så blev det gärna mål.
Jo, men det kändes väl också lite som att Rangers behöver inte försvara så mycket i sin egen liga, utan det är kanske i matcherna med Celtic och det kändes som nästan en pojklagsaktig försvarande där alla rusade på en spelare på något sätt. Så att, nej, de, och jag har sett lite i kommentarer och sånt i skotska medier att de förstår inte att inte Filip Pelander spelade. Tydligen var det för att de var rädda för att han var för långsam i kontringsattackerna, eventuella kontringsattacker. Men
ja, men han har ju svårt att se, tänka sig att han skulle gå bort sig på det sättet som ändå skedde, framförallt vid Colaks andra mål.
Nej, precis. Så det är väl lite Helanders styrka att han är följsam och läser spelet väl. Just de situationerna tror jag han har hanterat väldigt väl.
En spännande detalj där jag bara sett, konstaterat det själv vid det andra målet. Vi har inte sett tillräckligt mycket repriser på första. Men det är faktiskt att målet var en konsekvens av inkast.
För Moisander, va?
För Moisander, ja. Och att det inte alltid krävs det där långa, långa inkastet. Och det kanske, man vet ju inte hur mycket Rangers har studerat det. Nu visste de att Knudsen inte var med, men att de liksom var mer beredda på den typen. Det finns de som påstår att det var inkast inblandat även i första målet. Men jag har inte riktigt sett.
Ja, det var fast det var ju en hyfsat lång spelsekvens
innan det kom dit.
Ja.
Men det var nog inkast. Alltså Colak fick ju bollen i något läge och lyckades få den tillbaka till Birmančević som sen släppte in den i straffområdet.
Ja. Den klassiska tidsfinten funkar än.
Ja.
Men sen om man ska liksom knyta an fortfarande till det du frågade om, just det här med prestationen, så det som jag tycker också gör den här prestationen så stor är att jag kan kasta sten i glashus. Jag tycker inte att det här MFF-laget som lag betraktat är av riktigt 2014-2015 års Europanivå. Om man ser till spelare för spelare egentligen. Så att det här laget gör den här prestationen, det trodde jag faktiskt inte att de var mäktiga.
Nej, men å andra sidan så är det så också, menar, det är väl ändå kanske så tätt om man jämför lagen rakt av. Skulle Peña vann lyckoträff så kanske han är den som får den här versionen av MFF att det ändå framstår som skarpare.
Så kan det absolut vara. Det är ju fortfarande så också nu. Det är ju sista transferdagen idag, men en vänsterback in. Om det nu är så illa med Knudsen som det är sagt, även om MFF spelar med trebackslinje just nu så vore det lite överraskande om det inte kom in en vänsterback här.
Ja, du spekulerar så mycket med Martin Olsson, tidigare landslagsman, nu i Häcken. Och han är väl ändå trots allt mer mångsidig än vad man del tror. Man såg ganska många matcher med HF förra året. Han spelade mittback och var väl han och Fanny Hurt som var de bästa spelarna.
Är det mer hans skadebenägenhet som är lite
oroande? Jo, det är det naturligtvis. Men det är ändå en ytterback av internationellt snitt på något sätt. Och det hade gett andra möjligheter också att kunna kanske spela med fyrbackslinjen och flytta in på Sander. För det är väl ändå så att vi kan väl bara vänta på att Afon Hotsik blir såld på något sätt.
Ja, det är konstigt att han har hängt med så här länge, men det har varit väldigt avgörande för den här Europaresan.
Han ska ha
en enormt stor eloge för att han presterar som han gör. Det nu spårar så mycket tankar i huvudet på honom i övrigt.
Jag tycker otroligt starkt gjort det, måste jag säga. Jag tycker att han bara blir starkare och starkare ju längre säsongen har lidit här. Och jag tyckte man såg en detalj också hur MFF ändrade just i honom då, hur de hade ett annat mindset i den här matchen. Det var en situation i mitten av första halvlek när den studsade en boll. Anel var precis högerkanten precis utanför straffområdet. Där han bara vräkte iväg bollen med en saxvolley, om jag ska säga så. Rakt upp i luften bara, ja, en bit iväg också. I allsvenskan har han ju tagit ner bollen 1000 gånger 1000 och spelat den på något sätt. Men här anpassar man sig lite efter motståndet. Och det är ju väl också en liten ros till JDT att de har ju, han har ju förändrat. Han har ju visat upp att han kan spela med mer än information och att man kan gå in med två olika inställningar till matcher, så att säga, internationellt och in the domestic league.
Kan man, om man tittar bakåt, Max, tror du att man kan liksom förklara de två mötena med Riga och Helsingfors med liksom att MFF gjorde det som krävdes på något sätt? Eller förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis
att det
menar.
Fanns liksom krut kvar. Eller var det mer så att de spelade, att det var ganska dåliga prestationer, att de skulle vara lite glada att de gick vidare?
Jag tycker det är en kombination naturligtvis, men jag tycker inte att de prestationerna var riktigt på den nivån som man kan kräva. Alltså fram mot Helsingfors var de ju ganska illa ute och stundtals så var det inte tillräckligt bra helt enkelt. Men mönstret känns igen. Malmö har ju haft svårt i de här första matcherna tidigare, och jag minns när man mötte Domsal, heter de väl, nere i Slovenien, men man klarar 2-2 med möda verkligen. Och sen vinner med 3-2 hemma, sen Bengtsson gör väl ett mål precis i slutminuten. Alltså de är tuffare de här tidiga matcherna än vad många tror, och presterar du inte på topp så kan det vara lite illa ute, och Malmö är inte riktigt på den nivån att man kan vara så trygg att man vet att man vinner de här matcherna som kanske de allra bästa lagen gör. Sen om man återvänder, jag vet inte om du Fredrik har tänkt på agendan så att säga, men
den är oerhört öppen.
Det finns väl återigen att anledning att diskutera lite kring domslut.
Absolut.
Kan jag tycka.
Diskutera på.
Ska man börja med skottarnas mål, så fanns det ju, som du antydde det där Fredrik, tveksamheter.
Det, är väl kanske, nej, det var faktiskt Kent som antydde det.
Nej, Kent, förlåt, var det Kent? Förlåt. Jag kan inte ta äran ifrån Kent.
Nej.
Men det var väl en sån situation där man inte... Jag kände inte att, oj, det här blev totalt katastroffel. Men det kunde naturligtvis bli frispark för MFF. Och det är mycket möjligt att VAR hade gett ett annat beslut. Tycker ni det var frispark?
Ja, det är ju som 50-50 samtidigt. Men i ett straffområde, särskilt ute i Europa, känns det som att det är... miljarder knuffar och ja,
man försöker... Ja, och det är liksom, försvaret kommer ju generellt sett undan med så himla mycket i de lägena, så att det är svårt tycker jag att invända så himla mycket mot.
Nej, sen gjorde han det väl rätt så snyggt att han gjorde, men det ser ju inte så att det var en tydlig knuff, men ändå var den säkert otydlig för domaren. Hårt, men inte all för hårt. Precis lagt.
Sen situation två, så tycker jag, och det retar mig själv att jag missade den, men den tycker jag är klart spännande, och Jonas Eriksson har varit väldigt tydlig när han har kommenterat den idag, och det är alltså när MFF får frisback för att målvakten tar bollen utanför straffområdet och får gult kort, och det är alltså
rött.
Att uttrycka det milt, ett solklart rött kort, det är en frilägesutvisning, för tar inte han bollen så är det, om jag inte minns fel, Birmancevic som har tomt mål.
Där ligger ju någon försvarare innanför, och det är väl kanske förmodligen det som domaren anger som skäl för det gula kortet, skulle jag gissa. Men det är klart att alltså, blåser man frispark i det läget så är det ju rött kort.
Jag var inte helt säker på att han tog bollen utanför, även om en av foten hamnade utanför. Jag vet inte hur reglerna är där.
Det är ju bollens position, men det var ju, kameran var ju inte riktigt i linje med straffområdet.
Det var
lite svårt att se.
Ja.
Det var en pris som jag tyckte var rätt okej, men man ska komma ihåg också att om vi förutsätter att han verkligen var utanför, så är det här en situation där VAR hade kunnat gå in och ändra. För man får alltså ändra på situationer där det ska vara direkt rött kort.
Mm. Sen vet man inte heller vad konsekvenserna hade blivit rent för matchbilden. Kanske det var så att de hade spelat med 10 man, och då hade ju MFF, ja, Bonka hade blivit utvisat ännu mer då, så att säga. Det hade varit ännu tydligare att han hade faktiskt fått kompensera på något sätt domaren kanske, och då kanske det blivit att de hade dragit sig tillbaka lite med man tvingas göra byte, sätta in sig reservmålvakt, bla bla bla. Vi vet ju inte.
Jo, det håller jag helt med.
Det som var nästan lika upprörande i den situationen tycker jag var avståndet till muren.
Ja,
bollen ligger ju på straffområdeslinjen i princip, och där har man ju väldigt tydligt där vi har halvcirkeln, eller halvcirkel är det inte, men bågen utanför straffområdet som är till för att det ska bli rätt avstånd till straffpunkten. Muren stod exakt i höjd med straffpunkten, det vill säga nästan 2 meter för nära.
Ja. Jag håller med, jag reagerade också kraftigt på det. Jag förstår inte varför det är så svårt för domare att verkligen stega upp det här. De borde väl snart ha en laserpekare i fickan istället så att de kunde mäta det ordentligt.
Ja, men det kan man ju säga som om man gör ett lite off-topic hopp här, att man säger längdhopp i DOS eller diskus och sånt, att de inte kan sätta på någon slags lasermätare där. Liksom det är någon gammal pensionär som springer efter och ska se nedslaget, ungefär så.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Det lät som det var på Helene Holms IP.
Ja, det är det faktiskt.
Men det här med domsluten, jag tycker inte det, egentligen inte för det matchavgörandet i den här situationen, utan det är mer intressant för principerna, liksom hur det, vad som sker och vad som hade hänt med var och så vidare, och vilket som är rätt och fel. Mm. Och den tredje situationen då är den som jag orsakade mig själv en storm på Twitter igår kväll. Det är utvisningen på Bonke Innocent. Jag kan inte riktigt reglerna där om VAR hade kunnat ändra på det beslutet eftersom det bara var ett gult kort så att säga han fick. Men det är möjligtvis eftersom det fanns en förseelse enligt Jonas Eriksson som innebar att den andra spelaren skulle blivit varnad istället.
Ja, men sen ska jag inte, oavsett ska jag inte Bonke 5 minuter efter att ha fått ett bila. Alltså på stopptid, på mittplanen, alltså... Han behöver inte ens gå in i den situationen. Men det är ju både hans styrka och svaghet att han gör 100 i alla lägen, så att säga.
Ja, men det måste ju vara. Alltså, det har hänt så många gånger nu. Inte att han har fått rött kort, men det har ju varit många matcher där han har blivit varnad efter 5 minuter. Ja. Alltså, det måste ju liksom... någon gång måste det ta slut.
Precis, men alla, jag tycker jag när han får de här tidiga gula korten, precis som han är mer återhållsam och i vissa fall faktiskt gjort bland sina bästa matcher för säsongen. Han kolar ner sig 2 hektar och bara liksom tänkt att det är bollen, det är inte kroppen.
Nej, det var ju här jag hamnade i en diskussion, för att Bonke är en sån som delar supporterleden också väldigt mycket. Och det ni säger nu, alltså... Vi har nog en bild av att Bonke har fått fler gula kort och inte minst tidigt än vad han i verkligheten har fått. Men han har ju försatt sig i situationer också ofta där det har varit risk för gula kort. Och det jag menar med honom det är att på något sätt, när man, ska man klara sig på den här nivån i ett lag som var med FF, så måste man liksom ändå... Alltså han är otroligt lojal, han är fantastisk med det. Han gnäller aldrig. Han är otroligt vältränad, väldigt gladlynt. Med sitt dämpade sätt och allt sånt där. Alltså han är en väldigt bra lagspelare på det sättet. Men det är ju viktigt också att utveckla de här sakerna som ändå blir ett problem. Och om man ändå jämför honom med Oscar Lewicki, som de har ju ändå lite lika roller på planen, så är det ju väldigt sällan Oscar tar onödiga kort eller orsakar väldigt mycket frisparkar. Och på något sätt så menar jag att då är det inte... Att det låter hårt, men då är kanske inte Bonke Innocent riktigt rätt spelare för Malmö FF att satsa på under så här lång period, utan man skulle behöva ha en, med de riskerna det kan innebära. Sen har han gjort ett stort antal inhopp som har varit helt okej, och det är, jag brukar få skit för att folk tror att jag inte tycker om honom som spelare. Jag är inte alls, men jag tycker att en del spelare, det gör jag visst det, men jag tycker också att spelare måste utveckla de sidor där man inte är bra på. Och klarar man inte av det så är frågan liksom vad som ska hända det.
Jag gillar ju Rufia mittfältstyp och jag gillar Bonke på sätt och vis också. Men jag tyckte han kom fel in i den här matchen. Han blev strippad på bollen väldigt många gånger. Han skulle vända upp och när de gick in i press och när de var överbelastade. Och det blev faktiskt... Oscar också, om man ser till första halvtimmen, men Oscar fick ju chansen, han höjde sig hela tiden och när matchen var över så framstod han som en av de bästa spelarna i MFF. Men Bonke på något sätt, han tog bort den chansen för att ta revansch för sig själv för den rätt så svaga starten genom att försätta sig i sånt här läge.
Och, ja, hans första varning kom ju just efter ett sånt bolltapp på mitten.
Precis.
Det var nog Oskar som tappade boll där faktiskt.
De hade ju jättejobbet där att hitta liksom rätt balans, hitta rätt yta.
Det var någon som skrev igår, det är lite intressant, att om man spelar 3-5-2 så är det precis som att en utvisning sårar en mindre. Det är lättare att ställa om där till princip 3-5-1 så att säga. och ändå ha kunna hålla boll hyfsat på planen, än om du spelar 4-4-2 och måste råda om det. Jag vet inte om det stämmer, men lite intressant.
Nej, det känns inte som det är vetenskapligt belagt.
Nej, precis.
Men det hindrar inte att det kan vara rätt.
Anekdotisk bevisföring.
Sen vad gäller domaren, sen tycker jag att i andra halvlek så kändes det som att domaren höll en bra nivå. Det blev ju aldrig liksom att publiktrycket blev för mycket. Publiktrycket minskade också successivt, såklart.
Nej, men de lommade ju hem rätt tidigt och det var ju säkert inte mer än kanske 25 000 kvar när slutet väl gick. Och sen kändes det som att får man någonting emot sig så har man kanske en liten fördel i resten av matchen. Det var väl bara 4 tilläggsminuter, något i den stilen. Det kändes som...
Jag trodde det skulle bli mer faktiskt.
Ja, 6-7 kändes det nästan som det skulle kunna bli. Varför vet jag inte riktigt, men det var bara känslan.
Fast det kändes ju annars sidan som de hade kunnat spela 10 tilläggsminuter utan att Rangers hade kommit närmare. Det kändes ju uppgivet på plan också. Från minut 75.
Ja, eller från minut 58 skulle jag vilja säga, 57 när Colak gjorde sitt andra.
Sen om man tittar på, sätter in det här i ett större perspektiv, så måste man ju än en gång ändå lyfta det som Malmö FF har gjort sedan 2011. Detta är alltså 6:e Europaspelet. Och man klarar det dessutom att minst ta steget till Europa League. Vi pratar inte Conference League längre nu. Och chansen till Champions League finns fortfarande. Men 3 Champions League-gruppspel, eller förlåt, 6 gruppspel i Europa känns ju som en utopi för 15 år sedan med ett svenskt lag. Och det är ju fantastiskt att man är där.
Ja, detta samtidigt som Elfsborg och Hammarby
Inte utslagna än,
men behöver prestera på väldigt hög nivå för att ta sig till playoff till Conference League.
Ja, precis. För de var ju en match ytterligare om de skulle krångla sig vidare nu.
Mm.
Naturligtvis. Och jag håller med Max, där bedriften tycker jag ligger i att de har spela sig till de här pengarna, de här framgångarna har gett framgång. Det är inte så att det är någon miljardär som gått in med 200 miljoner, utan de har ju själva, ja, en del försäljningar naturligtvis, men mest prispengar, tagit de här stegen. Och det är ju bonusvärt, det är ju skickligt gjort, det måste man ju säga.
Ja, det är liksom på, de är ju uppe på den här Rosenborg FC Köpenhamn-nivån när de har varit som allra bäst, och det är otroligt starkt att i det tuffa klimatet som finns där du ändå måste släppa spelare hela tiden, ändå kunna bygga om laget och ändå behålla en stark identitet av Malmö-lag, för det tycker jag fortfarande att man har gjort, även om det just nu börjar bli farligt mycket utländska spelare. De har ju så många utländska spelare just nu att alla inte kan spela. Ja, eller finnas med i trupp. Nu ska man säga det att om nu Knutsen är skadad resten av säsongen så faller han ju bort därifrån, men det är ändå...
Där borde man ju få göra någon sorts regionala EU-undantag. Alltså danska spelare i Malmö kan inte räknas som utländska spelare. Det är helt orimligt.
Lite sant.
Sen är väl det också att det hade ju... Nej, det hade kanske varit drömmen för många att MFF skulle vara något Athletic Bilbao och bara Skåne i lagen. Men det är väl en utopi naturligtvis. Men jag såg lite på Landskrona Boys. De har väl bara Skånefödda spelare i sin startelva i alla fall. Nu förlorar de i derbyt, kanske borde på det, jag vet inte. Men vi tar HF. De har ju för övrigt en intressant spelare som ni många kommer att hugga på. Den här Kevin Jensen som ser väldigt intressant ut som sagt. Lite off topic igen, men
ansvar för sortingen idag, Kent.
Ja, jag vet.
Ja, men det är bra också att vi visar att vi är medvetna om att det finns annan fotboll också.
Ja, precis. Men det är väl också en slags om man ska säga att MFF, om de nu värvar den här Diawara, målvakten från Degerfors, så att de är på den här nivån att de kan, och de här mindre klubbarna i Allsvenskan kanske inte kan motstå när de säger att ja, nu vad de nu kan slanta upp. Nu spekulerar jag vilt, men så mellan 6-10 miljoner kanske, eller 6-8 miljoner, vad tror ni?
Så är det ju en reservmålvakt, det kan jag inte tänka.
Det låter mycket.
Ja, deras bästa spelare mitt under säsongen. För att de får slanta upp en, det är inte så att de köper dem 2 miljoner. Det är ju mycket svårt att tänka mig.
Alltså jag tror kan inte hans kontrakt.
Nej, men vi säger väl, kan ni gå med på runt 6 miljoner eller give and take?
Nej, det är för mycket. Nej, jag vet.
Nej, men om du hade varit sportchef i Degerfors och du hade ringt upp och sagt att vi vill ha din målvakt som har visat sig att ha den bästa räddningsprocent i allsvenskan. Han hade i alla fall innan de här senaste bottenappen. Så säger du, nej, jag ska ha... Nej, det är nej. Vad hade du sagt om Max? Hade du sagt att jag vill släppa honom för 1,5 miljon?
Inga kommentarer hade jag sagt. Nej, det är svårt att veta. Du har säkert
Nej, det är svårt att veta. Men jag tror att det är ändå en slant som är hyfsat stor för en liten klubb, men ganska liten för Malmö så att säga.
Men det är ju en intressant situation. Vi får lite rakt in i ämnet, men alltså, det verkar ju som MFF i sista stund värvar Ismail Diawara från Degerfors, och att samtidigt Marco Johansson är på väg lite överraskande till ett kontrakt nere i Tyskland i Hamburg.
Som är i andra ligan.
Som är i andra ligan, precis. Ja. Men det är ju bra att MFF agerar och inte kommer som man har varit i något läge innan, liksom en haltande situation på målvaktssidan, utan där de här juniorerna igår satt ju Eldeborg på bänken också, såg jag. De hade 2 målvakter på bänken.
Ja, men har de haft hela, alla de
har de kanske haft i alla Europa-matcherna.
Ja.
Men det är ju viktigt att de faktiskt gör en backup för Dahlin, för att han har ju trots allt varit borta hela våren och ingen vet vad som händer.
Nej. Och även om han är vältränad och allt det här, så är han ju ändå på fel sida av 30 av strecket. Men för att återgå lite till allsvenskan, ena skillnaden du nämnde FCK och Rosenborg, där ena skillnaden är väl att de under periodvis har liksom tokdominerat i sina serier, så att säga, sina ligor. Och det har ju inte MFF, för det ändå, känns ändå som att man får kämpa en hel del för att vinna ligan. Vad hade Rosenborg? De rålar väl upp hur många raka ligasegrar som helst. FCK har väl varit inne i sådana perioder och vunnit i alla fall 3 eller 4 gånger på rak.
Nej, men det stämmer. Men det är lite, vad ska man säga, traditionen i Sverige har ju varit att det har varit svårt. Och, framförallt på 2000-talet. Det var ju första åren var det 10 olika lag som vann, tror jag.
Ja.
Att det är svårt att dominera, kanske svenska ligan på något sätt ändå är lite jämna. Det som är förvånansvärt är ju att ingen av de lagen bakom förstår fortfarande möjligheten ute i Europa, och att de faktiskt är så pass bra att de borde kunna ta sig längre än vad de gör.
Ja, i alla fall inte i Conference League. Det skulle inte vara omöjligt. Jag tror jag säger att Hammarby kan vända här med det serbiska laget som jag inte kan uttala namnet på. De förlorar väl 1-3 borta väl, och ska spela hemma på plasten. Kan ju faktiskt räcka i alla fall för att ta det till en förlängning. Eller vad tror ni?
Men det är mycket möjligt. Inte alls osannolikt.
Ja, alltså det hade ju varit... Det hade ju liksom... Nu låter man som en företrädare för SEF. Men det hade ju varit ändå kul för svensk fotboll totalt sett om det hade varit någon mer som ville vara med lite grann.
Ja, och det hade betytt så mycket rankingmässigt. Alltså, då hade vi snart kanske fått 2 lag som kvalat till Champions League och någon som gick in senare i kvalen. Så att det hade kunnat ta stor betydelse. Jag ska ju säga det att MFF plockar ut på sig utöver en massa pengar nu också, rankingpoäng. Som gör att de till nästa säsong då, om de skulle vinna allsvenskan i höst trots allt, kan ha ett ännu gynnsammare läge när det är dags för lottningar och så vidare. Mm.
Skottarna var ju den sitsen. För första gången på 10 år som det var 2 lag som var inne och kvala i Champions Leagues gruppspel. Men det gick ju inte bra då.
Nej, då
sen om man ska koppla ihop... Förlåt.
Ja,
kör på. Nej, men jag tänker på det här också att... och vi ska backa lite grann. Vi har inte pratat... Vi har väl missat mer än Halmstad-matchen. Men MFF spelar ju bara 0-0 uppe i Halmstad. Och där valde ju Jonas Thomasson att bänka rätt många spelare. Man ska komma ihåg att Halmstad är väldigt försvarsstarkt lag, så det var inte så konstigt att de höll tätt. Men det är ju där också MFF på något sätt, för att lyckas i Europa så kanske du måste chansa lite grann i allsvenskan, och det går att reparera ett 0-0 mot Halmstad. Det ser man när Djurgården förlorar mot AIK dagen efter. Men du kan aldrig reparera om du inte satsar i Europa, utan där måste du gå all in för att det ska fungera.
Ja.
Och det där tror jag Malmö har lärt sig läxan endast tillbaka sen när man började liksom slå Milan 1968 på hemmaplan, att möjligheterna fanns där. Sen tog det väldigt lång tid innan man fram till 79 gick hela vägen till en Europacupfinal, men man hade haft det här med sig i väggarna hela tiden, och jag tror att det är jätteviktigt.
Ja, det är ju bara IFK Göteborg som kan konkurrera.
Ja, det är ju under en ganska kort period om man ska vara krass. Det är ju två UEFA-cupfinaler och det är en del Europacup-framgångar, absolut.
Ja, men det är ju ändå Champions League.
Det var ändå 15 år.
Det har ju haft en längre period om man säger det så, där de har varit verkligen liksom contenders, kan jag tycka ändå. De hade ju ändå nästan halva, från 82-87 till de hemma UEFA
två gånger,
så vann de i semifinal i Europacupen med Barcelona. Sen har de väl ett par riktigt bra gruppspel i Champions League när man nystartade på 90-talet.
Ja, de vann ju gruppen ett år före Barcelona och Manchester United.
Ja, det är
tunga. Naturligtvis, de gjorde fantastiska resultat. Det är inte det jag är ute efter, men Malmö har ju liksom lyckats hålla, vad ska man säga, en kurva i det här under väldigt, väldigt många år, och liksom någon sorts väldigt medveten strategi om att hålla i det här.
Ja, men nu kan vi ha en snygg övergång, Fredrik, till IFK Göteborg på lördag.
Sant.
Jag tänkte vi skulle prata bulgarisk fotboll också.
Ja, det måste vi göra först.
Vi gör det först. Ja. Kent, du som är expert på allt som har med Bulgarien att göra.
Ja, just det.
Vi kan ju bara dra förutsättningarna. Det är ju så att MFF ska alltså möta Ludogorets Razgrad. Det är ju Razgrad är en stad i nordöstra Bulgarien som är, ja, både stad och kommun är lite större än Trelleborg plus. Det är ju ett köpelag i ordets rätta bemärkelse som ägs av oligarken Kirill Damushev. De gjorde sin debut i bulgariska högsta ligan för 11 år sedan och har vunnit den sedan dess. Det är inte jättemånga bulgarer i det laget, kan man säga. Och de är ju också ett lag som i likhet med Malmö FF har så att säga spelat in sina UEFA-poäng på egen hand. De var väl, om jag tittade rätt här, 58 på UEFA:s klubbranking. MFF är 88 för jämförelsens skull. Och det är ett lag som har varit, tack vare sin inhemska dominans, ständigt i Europaspel i någon form då det senaste decenniet. Och de slog ut Olympiakos, så att det är ju liksom inget lag som på något sätt ska underskattas. Det finns kanske inte heller någon större risk att Malmö FF kommer att underskatta dem. Men det är i alla fall någon sorts grundförutsättning.
Ja, men som du säger, de här 30 platserna på UEFA:s ranking säger väl en hel del trots allt. Att scrollar man snabbt igenom deras trupp så finner man, precis som du säger, det är kanske inte supermånga bulgarer. Men det är ju någon bulgarisk landslagsman, någon brasse som har fått ett bulgariskt pass och andra brasilianare, någon som har spelat väl på hyfsat hög nivå i Tyskland. Där är väl lite portugiser och rätt många holländare, så att det blir nog rätt så svårtuggat, tror jag. Och om man säger bortom, så vet man ju ingenting om, men att de har ganska liten arena väl. Men på något sätt, även om det är 50 000 åskådare i Glasgow, så vet man ändå exakt vad som händer inne på arenan, vad som händer i staden, ungefär i alla fall. Men man vet, här är det mer logistikutmaningar, skulle jag vilja säga. Det är ju naturligtvis inte som om de skulle ha åkt ut mot Rangers och fått åka till Kazakstan, liksom en flygresa på, ska vi säga, 10 timmar i alla fall. Det är väl rent, om man drar en linje rakt över kartan, så är det väl liksom förbi Pakistan i alla fall. Så det får nog, men jag tror MFF också, jag tror att vi är inte i det läget som det var det 2005 när det lät ton, som man kände att det här ska MFF lätt klara av och så åker man ut med bulla och bång, utan det här är nog kanske motståndare som ändå är ett eller par snäpp bättre än Rangers, men som inte är lika stort namn på våra breddgrader.
Ja, förlåt Max, jag skulle fråga dig, vad tänker du, för nu, det är ju ändå, i och med att MFF är klara för gruppspel i Europa League och för all del gäller ju motståndarna också, men det är ju allt att vinna i de här playoff-mötena och har så varit de senaste åren. Förändrar det saker och ting på något sätt?
Ja, men jag tror så här att när MFF tog sig in i Champions League de där två åren, då var det ju så oerhört stort, de hade aldrig gjort det förr och det var liksom det stora målet. Det är klart att det är det stora målet nu också givetvis, men på något sätt är det en bonus tycker jag om de skulle klara sig vidare till Champions League igen. Jag tycker ingen kan på något sätt begära att MFF ska vara favorit eller så. Utifrån de resultat man har presterat så känns det ju som att ja, de skulle kunna matcha Ludogorets, absolut. Men vi vet ganska, vi har väl inte sett dem så där jättemycket. Och det, så att jag tycker man ser det lite grann som en bonus om de skulle ta sig in. Eller lite så. Det är väl kanske svära i kyrkan, men om vi lever i en tid med restriktioner i höst också, då det inte blir de stora publikfesterna mot Manchester United eller några liksom de här riktigt stora lagen, så kan jag ju nästan tycka att Europa League med MFF-möjligheter att gå vidare är väl så roligt. Alltså att det blir mer fokus på det sportsliga då. Ja, ni vet vilken cirkus det var när Zlatan skulle hit och så vidare. Och det var ju fantastiskt. Men ja, jag tror att risken är stor att vi lever med restriktioner även i höst. Och då blir det inte de festerna. Det känns inte lika viktigt. Alltså rent sportsligt perspektiv att spela i Champions League. Sen betyder det mer pengar. Det betyder fortfarande kanske uppåt 200 miljoner istället för drygt 100 miljoner. Men... och det har ju naturligtvis väldigt stor betydelse. Men om man bortser från den lilla biten så är jag lite så kluven. Det är klart.
Ja, jag håller med, för de kommer ju bli en, hur man än vänder och vrider på det, en slagpåse om de tar sig till Champions Leagues gruppspel. Det är kanske, vad ska jag säga, max 4 poäng, och då har man gjort ett fruktansvärt bra i så fall om man tar det.
Ja, så är det ju oftast. Och annars ska du ha maximal tur med låtningen på något sätt. Så att
det kunde väl i och för sig vara dags.
Det är bra lag.
De har ju inte haft flyt med låtningen i Champions League, det kan vi konstatera, om de nu skulle komma dit.
Ja.
Sen om man tittar på MFFs då väldigt rika historia i Europa, så är det faktiskt lite märkligt att man har bara mött ett bulgariskt lag en enda gång. Vet ni när det var?
Ja, det var på 60-talet, man fick ju dyngstryk.
Ja, 1964 så mötte man Lokomotiv Sofia och förlorade med 3-8 borta, men sen vann man med 2-0 hemma. Men det är lite konstigt med tanke på hur mycket Malmö har spelat i Europa att man inte har stött på något.
Okay, gud vad ni är gamla.
Så vill jag minnas att man har mött dem i tipscupen.
Det har man säkert gjort. Det har man säkert
gjort. Jag vet om CSKA och Moskva. Sofia menar naturligtvis.
Ja, alltså vill man möta bulgariska lag lite mer så ska man hålla till i Conference League, tror jag.
Ja.
Det är ju inte bestämt när de här matcherna ska spelas. Men det är ju då tisdag eller onsdag de två kommande veckorna. Så mycket kan vi säga. Och det är väl inte heller bestämt om de börjar hemma eller borta, väl?
Jo, de börjar hemma.
Ja.
Bra.
Då kan du notera detta.
Jag noterar det direkt, ja. Ta tillbaka och hävdar motsatsen.
Ja.
Vi ska säga här då, därför att vi ska korrigera direkt där, att hemmamatchen spelas den 18 augusti 21.00, onsdag alltså.
Finns det nu alltså?
Ja, den är officiell på UEFA:s hemsida.
Jag tittade i morse då.
Och på MFF, och det är en 21-match i Malmö.
Alltså. Ja. Jag som försökte förbereda mig i morse, bortamatcherna är inte fick lagda. Jag för det?
Bortamatcherna är inte lagda.
Nej.
21-match, det är bra.
Och sen extra krydda här är ju med tanke på Diawara, målvakten, eventuella målvakten från Degerfors, är ju faktiskt att efter Göteborgs match så möter man faktiskt Degerfors hemma den 21. Bara en sån sak.
Ska man säga det krasst då ur låtningssynpunkt och så vidare, så om vi nu ska glida över på de här allsvenska matcherna då nu, så med tanke på hur dåligt Göteborg har gått så Degerfors verkar helt ur form, så har de ju en gynnsam låtning i allsvenskan i förhållande till Europaspelet. Och Göteborg är hemma. Är Degerfors också hemma?
Det är hemma, ja.
Så tar de ju två gräsmatcher och slipper resa. Och det har ju,
ja, det är ju väldigt stor. Sen tror jag, nu kan vi göra den mjuka övergången till Göteborg kanske.
Ja.
På lördag, ja. Och då tror jag ändå att Göteborg har sett oerhört stabbigt ut bakåt. Och noll kreativitet på mittfält. Jag har sett att smartfall nu när det står sig över. Men de, får de väl in
helt bollen, chockerande.
Får de in bollen i boxen så kommer de vara farliga med både Berg och islänningen. Så det sikt och sånt. Så att jag tror ändå det är som match som de här gamla cirkusgästarna lever upp i Göteborg. För de känns ju väldigt baktunga, men inte utan kvalitet.
Men det jag tycker är viktigt nu, för att Malmö kan tappa poäng mot Göteborg och kanske inte Degerfors, det är väl kanske, det vore dåligt om de gjorde det. Men det är ändå att Malmö inte möter konstgräslag borta som är större skaderisk, eller att man möter någon av de här absoluta toppkonkurrenterna, Djurgården, AIK, vi kanske ska räkna in Elfsborg också. Därför att poängtapp mot dem slår ju mycket hårdare.
Absolut.
Så att, och dessutom blir det en annan typ av tuff match, så att jag tycker det ser bra ut det spelprogrammet i alla fall.
Precis, och Östersund hade väl kanske borta, hade väl också varit en mardagsmatch för detta, trots att de kanske inte har så hög kvalitet i sitt lag, men just med resandet.
Men då spelar ju MFF i Kazakstan nästan.
Ja, nästan på.
Nu spelar ju MFF på lördag mot Göteborg tidigt, och sen har man inte Europa-matchen från på onsdag sent. Vilket innebär att det blir ett bra break där. Däremot ett väldigt kort break kanske, eller inte väldigt kort, men ett ganska kort break nu till Göteborgsmatchen. Och där får han ju trolla lite med knäna och verkligen ha fingertoppkänsla. För han har ju inte så mycket att slänga in från bänken ändå kanske. Men några spelare, och så naturligtvis Penja då i en debut. Det blir spännande.
Penja och så Larsson och Bejmo kommer vi spela, eller får vi väl utgå från?
Ja, och Adin Alic förmodligen, även om jag tycker att hans prestationer har varit väldigt ojämna.
Väldigt ojämna, men det finns ju någonting. Men
jag är väl Rakip kan starta. Nanasi skulle kunna vara aktuell till och med kanske. Så att det finns
lite Abu Bakari kommer väl också starta. Får vi nästan utgå från. Och Bonke var väl avstängd senare, så han kommer väl starta.
Och det är väl trevligt också. Handlägg. Nej, men det är väl trevligt att han är med från start också. Så att det blir en avvägning. Det är en avvägning om hur många bra spelare, de bästa spelarna de ska starta, och det här med att släppa in dem i andra halvlek. Det är ett litet vågspel. Det har fortfarande svårt att vinna utan Anders Christiansen på banan. Det måste påpekas.
Ja, och han kom igen in ganska tidigt med Halmstad. Kom inte in i 55 då, till den stilen.
Jo, stämmer nu. Ja. Jag är nu lite förespråkare vad det gäller honom, att det är bättre att spela honom i första halvlek och så att de hinner skapa någonting där. Men...
ja. Nej, men det, vi får väl utgå från att både AC och Kjolak sitter på bänken. Och även med Marcevic kanske. Och sen måste väl en del av de här i bakre leden kanske vila också. Vi vilar Moisander senast och Lasse Nielsen var till och med från start. Va? Sen var ju Frans Brosen var ju inte med. Försvann ju laguppställningen. Jag tror dock att han var med till Glasgow, men jag vet inte riktigt vad som hände där.
Nej, jag vet inte alls heller, och eftersom det är så tyst runt MFF nu, så det var ju rykten om flytt tidigare, men sen verkar det inte så aktuellt enligt honom själv. Men det finns ju ett frågetecken där. Är han på väg bort? Och är Arnel på väg bort, så borde det ju komma in en mittback idag. Vilket vi vet ingenting nu i alla fall.
Nej, eller så har Taylor presenterat 7-årskontrakt med Frans Brås. Nej, men det är ju inte hans förhandling. Om man skulle vara kvar i MFF har inte försämrats i alla fall.
Nej. Vi får se vad det blir av det under resten av dagen. Kanske har det redan hänt något när ni lyssnar på detta.
Ja.
Vi återkommer. Nu började semester och annat gå mot sitt slut, så att vi ska snart vara tillbaka på någonstans mer normalt publiceringsschema. Tänker jag. Men det, vi vågar inte säga idag exakt vilken dag det blir. Det får vi helt enkelt se. Det här har varit avsnitt nummer 253 av MFF-podden. Där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej. Hej.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.